18 år hade hennes far, inte utan goda skäl, fått för sig att hon ägnat en manlig frände från Norge av allt för låg börd ett allt för stort intresse som kunnat leda till sådant som bara hör hemma inom äktenskapet. Som hennes far kärvt sammanfattat problemet. Hon hade skickats iväg på 5 år till ett kloster i Norge och hade väl aldrig sluppit ut om hon inte fått ärva från en barnlös morbror i Östra Götaland och därmed blivit något att gifta bort hellre än att förvara i kloster. Hon visste alltså när man skulle stå och när man skulle falla på knä. När man skulle rabbla med i de paternoster och Ave Maria som någon av biskoparna där framme förestavade och när man skulle be egen bön. Varje gång hon skulle be egen bön bad hon för sitt liv. Gud hade skänkt henne en son för 3 år sedan. Det hade tagit 2 dygn att föda honom. 2 gånger hade solen gått upp och gått ner medan hon badade i svett, ångest och smärta. Då visste hon att hon skulle dö. Och det visste till slut alla de goda kvinnor som hjälpte henne också. De hade skickat efter prästen ner i Forshem och han hade gett henne syndernas förlåtelse och sista smörjelsen. Aldrig mer, hade hon hoppats. Aldrig den smärtan, aldrig den dödsskräcken, bad hon nu. Det var ett själviskt sätt att tänka. Det visste hon mycket väl. Det var ju vanligt att kvinnor dog i barnsäng och människan ska födas i smärta. Men hon hade begått misstaget att be till den heliga jungfrun att förskona just henne. Hon hade försökt uppfylla sina äktenskapliga plikter så att det inte skulle leda till en ny barnsäng. Deras son Eskil levde ju och det var ett välskapt och raskt litet gossebarn med alla de förmågor som barn ska ha. Den heliga jungfrun hade förstås straffat henne. Människornas plikt var att uppfylla jorden. Så hur kunde man då vänta sig att bli bönhörd om man bad just för att själv slippa få del av det ansvaret? Nu väntade nya plågor, det var säkert. Och ändå bad hon nu gång på gång återigen om att få slippa undan lindrigt. För att åtminstone lindra den mycket mindre och usla plågan av att under många timmar stå upp och falla ner på knä, resa sig och sen strax falla på knä på nytt hade hon låtit döpa sin trälkvinna Sot så att hon kunde ta med sig henne in i Guds hus, ha henne in till sig och stödja sig på henne när hon skulle upp och ner. Sots stora svarta ögon var uppspärrade som skräckslagna hästögon av allt hon nu fick se. Och var hon inte riktigt kristen förut så borde hon väl bli det nu. 3 manslängder framför Sigrid stod kung Sverker och drottning Ulvhild. Och de som båda var tyngda av ålder fick allt svårare att utan allt för mycket stonkande eller opassande ljud från ändalykten resa sig och falla på knä. Det var emellertid för deras skull och inte för Guds skull som Sigrid befann sig i domkyrkan. Kung Sverker höll varken hennes norska eller västgötska ätter eller hennes mans norska och folkungska ätter särskilt högt. Och nu vid sin höga ålder hade kungen blivit lika misstänksam som oroad över sitt liv efter det jordiska livet. Att utebli från kungens stora, gudibehagliga kyrkosigning hade kunnat skapa missförstånd. Om man eller kvinna stötte sig med Gud kunde den saken möjligen göras upp med honom själv. Att stöta sig med kungen höll Sigrid för värre. Men på den 3:e timmen började det vimsa i huvudet på Sigrid. Och hon fick allt svårare med att ständigt falla på knä och resa sig. Och barnet inom henne sparkade och rörde sig allt mer som om det ville protestera. Hon fick en känsla av att det gulbleka, glansslipade kalkstensgolvet gungade under henne. Och hon tyckte sig se hur det började spricka upp, som om det ville öppna sig och plötsligt sluka henne. Då gjorde hon det oerhörda. Hon gick resolut med frasande siden och satte sig på en liten tom sidobänk långt bort. Alla såg det. Kungen också. Just som hon lättad sjönk ner på den korta stenbänken intill kyrkvägen mitt i sidoskeppet tågade munkarna från Lurö in. Sigrid torkade sig i pannan och ansiktet med en liten linneduk och gav sin son där borta hos Sot en uppmuntrande vink. Då började munkarnas sång. De hade under tyst